Säger vi också välkomna till er och på er, eller till er på YouTube, säger vi också välkommen. Vi ska strax bege oss till Lukas 8 kapitel. Vi ska läsa verserna 4 till och med 15. Vi ska också läsa från andra Timoteus 2 och verserna 11 till 13. Men innan vi gör det så ber vi att Herren välsignar budskapet. Herre, vi tackar dig denna söndag morgon. Vi tackar dig för alla som är här. Tackar dig för dem som lyssnar på internet eller på YouTube. Eller vad det kan vara. Jesus, vi ber för var och en att du välsignar. Tack Herre för det som vi har tagit del av redan idag. Nattvarden, vittnesbörden som vi hörde. Välsigna våra hjärtan. Tack Jesus för att du är mitt ibland oss och du vill tala till våra hjärtan genom skriften, genom din tjänare. Smörj mig som förkunnar ordet i ditt namn. Amen. En fråga, jag har många frågor idag, men här är en fråga till er. Ni behöver inte svara på den nu, ni behöver inte svara på den överhuvudtaget, utan det är bara en reflektering. Men hur tänker ni om evigheten och himmelen? Tror ni att det kommer att vara mer eller mindre folk där än vad vi så att säga förväntar oss? Vi har ju liksom en idé, kanske om ni är som mig så tänker ni alltid i procent, eller om ni är mera så här artistiska så kanske ni tänker på någon bild, ni liksom ser ett folkhav där eller vad det nu kan vara. Men hur många människor kommer att vara i himmelen? Vi vet naturligtvis inte exakt, men Bibeln talar om att det kommer att vara en mycket stor skara, väldigt många människor där, och det är väldigt uppmuntrande. Sen har jag en annan grej som jag vill säga här initialt, och det är att har ni någon gång fått det här varningsordet från någon? Att om till exempel någon säljare hör av sig eller någon erbjuder någonting och så säger man så här: det där låter för bra för att vara sant. Det kan alltså inte vara sant. Så med andra ord, förkasta det erbjudandet. Och jag vill tala om idag ett budskap för bra för att vara sant. Ett budskap för bra för att vara sant. Alltså med andra ord, när vi får evangeliet berättat för oss så låter det egentligen för bra. Kan det ens vara möjligt att allt jag behöver göra det är att sätta min tro på det Jesus gjorde på korset? Och Gud ger mig i utbyte mot den tron så att säga. Han gav oss tron från början. Men vi använder den tron, vi använder den tron till att tro på honom. Kan det verkligen vara möjligt att jag i utbyte mot detta som en belöning får evigt liv, att leva med honom i all evighet, i härlighet och ljus, dit ingen människa kan komma eller vara i sitt fallna stadie? Endast genom pånyttfödelsen kan detta bli möjligt. Det låter för bra för att vara sant. Och jag tror att vissa människor skulle höja ett varningens finger till oss och säga att gör inte evangeliet för enkelt. Det kan inte vara så enkelt. Och vi läser om det och säger att det här är så bra. Och det är så enkelt. Det är så fantastiskt. Och det betyder också på grekiska, alltså det ord som vi, ordet evangelium på svenska, det betyder exakt det glada budskapet. Det är så glatt, det är så fint, därför att det är så enkelt, det är så tillgängligt för alla människor. Men vi måste ofta krångla till det och lägga till en massa saker. Dop, även om vi tror på dopet, men det är inte frälsningsavgörande. En massa olika andliga gåvor, även om vi tror att det finns andliga gåvor, så är de inte frälsningsavgörande vare om vi har dem eller praktiserar dem. Vad finns det mer för saker som vi lägger till? Gärningar, uppförande. Vi ska bete oss på ett visst sätt, vara på ett visst sätt. Då först kan vi säga att vi verkligen är kristna. Men Bibeln talar inte om detta. Bibeln säger att Det är ett budskap som vi hör, tror och genom detta blir vi frälsta och får evigt liv. Och då kommer min, vad blir det nu, tredje fråga, för jag ställer hela tiden frågor. Jag behöver inte hålla räkningen. Men vad händer om jag eller ni eller någon annan slutar att tro? Bibeln talar om avfall, det vill säga att man tror, sen slutar man att tro. Och människor lägger in olika värderingar i det här, vad innebär det egentligen? Och alla känner säkert till vittnesbörd om någon som har sagt sig vara kristen, vara frälst, och sen hör man talas om dem många år senare. Och nu är de bekännande muslimer, eller Jehovas vittnen, eller ateister, eller vad det nu kan vara. Och vad säger vi ofta om sådana människor? Ja, vissa skulle säga att de var frälsta, men de har förlorat sin frälsning. Andra säger de var aldrig frälsta från början, så egentligen så uppenbarade bara omständigheterna att de egentligen inte var ett Guds barn. Det är de två absolut mest vanliga förklaringarna. Men återigen, är det det som Bibeln säger? Och för ett antal år sedan så var jag ute på internet och sökte efter någonting. Jag kommer inte ihåg vilket sökord det var, men av någon anledning så plockade den här sökmotorn upp en hemsida. Och jag började läsa den här hemsidan och det lät ungefär som en svensk variant av Richard Dawkins. Alltså en riktigt aggressiv ateist som sa att det värsta som finns det är kristna och kristen tro och så vidare. Och den här personen propagerade också för en speciell livsstil som inte är biblisk och så vidare och så vidare. Och jag började undra liksom, intressant, vem står bakom den här hemsidan? Och så tittar jag och ser då att det är en person som jag känner. Och den här personen är känd. Och därför att de är väldigt duktiga på ett speciellt område och är därför en auktoritet på ett visst område. Och det är en person som jag kände för många år sedan. Och jag var lite förvånad här. Alltså från att ha varit då väldigt aktiv i en kyrka, väldigt brinnande för Herren, har du en hemsida som propagerar för ateism och många andra olika saker. Tyckte att det här var ganska intressant. Och då tänkte jag man så här, hur ska man tolka det här? Var han frälst? Förlorade sin frälsning. Var han aldrig frälst? Och några omständigheter i världen uppenbarade att så var fallet. Ja, det är de två mest vanliga förklaringarna, återigen. Men är det det som Bibeln säger? Vi ska läsa från Lukas 8. Och vi ska börja i vers 4. Och läsa till vers 15. Men vi kommer att fokusera på verserna 12 till och med 15 där, eller 14 tror jag. Men vi läser från början så att ni får sammanhanget. Nu ska jag använda alla mina tekniska hjälpmedel. Som är då en lampa och ett förstoringsglas. Det är alltså välmenande församlingsmedlemmar som har försett mig med det här. Lukas 8. Ja, det kanske är nästa steg. Men Lukas 8 i vers 4. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himmelens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark och när det hade kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han, hör du som har öron att höra med. Sen förklarar han liknelsen. Det är intressant därför att den bästa bibelkommentaren är Bibeln själv. Så när det är någonting i Bibeln vi inte förstår, så kan vi naturligtvis läsa någons kommentarer om det. Men innan vi gör det så uttömmer vi de möjligheter som Bibeln själv erbjuder. Alltså andra skriftställen som förklarar det. I det här fallet så förklarar Jesus det omedelbart. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelse, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå. Han talar alltså om deras förhärdade hjärtan som inte vill förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är på stenig mark. Det är på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid. Och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tisslar är de som hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet, behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Den första typen av jordmån, det är alltså fyra jordmånen här, är den som föll vid vägkanten. Det står ganska tydligt här, om vi läser versen, att det står att de trodde aldrig, så att de kunde inte bli frälsta. Så det är uppenbart att de var inte troende, de blev aldrig troende. Och Satan tror att människan som har blivit frälst en gång är alltid frälst. Han vet det. Därför vill han se till med alla medel att människan inte tror. Han vill kasta alla tänkbara lögner, för att om han kunde komma och stjäla vår frälsning efter, då skulle han naturligtvis göra det. Men han måste mota Olle i grind, det vill säga stoppa oss i förtid. Och han måste på något sätt göra det här effektivt. Så många gånger så sår han den här otron i människors hjärtan. Vi har säkert träffat människor som man har vittnat för under många år, och de har kanske kommit med i kyrkan till och med ibland, och de lyssnar och de verkar liksom att vara på väg åt rätt håll, men de tror inte. Och det faller vid vägkanten och han stjäl det här utsädet och de blir aldrig frälsta. Sedan är det en annan typ av jordmån i vers 13, och det är den som föll på stenig mark. Men det står att de tog emot ordet. Och det står att de tog emot det med glädje till och med. Så det är ingen tvekan om här att de här människorna faktiskt blev frälsta. Och i Jeremia kapitel 17 och verserna 5-10 så görs det en jämförelse där, och det står att det finns en del som förtröstar på Herren. Och det finns en del som förtröstar på sig själva. Och det står också att den som har djupa rötter, de märker inte ens hettan. Så även om jag tar emot evangelium, men senare i livet så börjar jag förtrösta på mig själv. Och jag är liksom, minsta grej som kommer blir på något sätt för stort. Och jag slutar att tro på det sättet. Men att ta emot här, det är grekiskan dekomai, och det står i en grammatisk form som betyder att jag tar emot det för min egen till min egen fördel. Som andra ord, jag tror till frälsning, och den här frälsningen kommer att vara mig till nytta i all evighet, uppenbarligen. Och så står det frestelsens stund, och det är pirasmos i grekiska. Och pirasmos betyder egentligen att när någonting ska bevisas, om det liksom är den rätta varan. Och ordet får inte liksom slå rot. Frälsningen finns där, men ordet får inte den jordmånen, så att när det på något sätt så stannar det inte kvar. Frälsningen finns kvar, men när man prövar ordet så är det ingenting som går att pröva, så att säga. Och känner ni någon sådan person? Säkert. Någon som var jätteentusiastisk, var med, men senare lämnade och tycks inte bry sig så jättemycket om Gud. Kanske blev radikalt frälst, gick i bibelskola, åkte ut som missionär, men lever idag ungefär som att Gud knappast inte finns. Det finns den typen av kategori. Den tredje kategorin här, den hittar vi i verserna, i vers 14. Så det är att de föll bland tisslar. Och de som hör ordet, men som mer eller mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslyssnad och aldrig bär mogen frukt. Bär mogen frukt i grekiskan är telesforeo. Och det betyder att det får aldrig mogna fullt ut. Alltså det är någon form av frukt som bärs, men det på något sätt blir inte fullbordat. Det går inte att äta den, så att säga. Och känner vi någon i den här kategorin? Kanske vi själva. Vill leva för Gud, så att säga. Men egentligen så är vi bekymrade. Det är någonting som stör oss. Rikedomar, njutningslystnad. Allt det här hindrar oss från att vandra hela vägen med Gud. Jag tror säkert att vi känner någon i den kategorin också. Om inte annat, kanske oss själva. Så är det här konstigt? Egentligen inte. Att vi blir hindrade. Så det här är uppenbarligen också en kategori som är frälsta. Men de bär inte den här mogna frukten som gör att människor kan äta av den och det blir synligt för alla. Sen finns det en fjärde kategori som bär mycket frukt. Och det här är vers 15. Vers 15. Och det står att de bevarade ett uppriktigt och gott hjärta. Och jag tänkte på det Maria delade i sitt vittnesbörd här, att Gud tvättar oss på insidan. Han reparerar oss inte så här och tar det som redan fanns där och gör det lite bättre. Eller målar över det liksom. Utan han gör någonting helt nytt. Han skapar oss på nytt. Och vad innebär det att skapa någonting på nytt? Och det innebär att det gamla är förgånget. Det är det som det står om i andra Korintherbrevet 5:17. Att jag gör någonting nytt. Det gamla är förgånget. Och i Hesekiel 36 och vers 26 så står det att jag ska ge dem ett nytt hjärta. Och i de som lever i detta nya hjärta, som talar om den nya skapelsen, alltså som inte lever i köttet utan lever i den nya skapelsen, de kommer att bära mycket frukt. Och i några parallellstycken i de andra synoptiska evangelierna så står det om att de bär 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och jag vill ställa den här frågan än en gång. Tänk er en person, kanske ni själva eller någon. De blir frälsta. De hör budskapet, de tror budskapet, de blir frälsta. Och sedan så omedelbart så stannar hjärtat. Eller de råkar ut för en olycka och dör omedelbart. Tvekar vi då på att säga att de var Guds barn? Nej. Men vad händer om samma person tror i sitt hjärta och sedan på vägen hem från mötet eller lite senare i livet råkar ut en olycka, hamnar på sjukhus, får äta en massa medicin, blir beroende av den här medicinen, kanske börjar med droger, olika saker, alkohol, fastnar i träsket någonstans och sedan så blir bittra på Gud arga på Gud och säger att liksom, det här är inte vad jag vill följa. Och så tittar vi på den personen och så säger vi, vad hände då? Har de förlorat sin frälsning? Var de aldrig frälsta från början? Det är de två, återigen, vanligaste förklaringarna. Men är det det som Bibeln säger? Det var ju samma person. En person blev frälst, råkade ut för en olycka, dog omedelbart. Var de frälsta? Ja, självklart. Men i det andra fallet överlevde de olyckan och levde kvar i livet och blev bittra på Gud. Men betyder det att de slutade att vara ett Guds barn? Jag tror inte att frälst, eller att Bibeln säger det. Jag gick i söndagsskola för många år sedan. Och skrattar. Så många år sedan var det inte. Men faktum är att man kunde gå i söndagsskolan ganska länge. Och när man fyllde 12, eller 13 kanske det var, så kunde man gå, det var liksom olika grupper så här. Då gick man, det var faktiskt meningen att pastorn i församlingen skulle hålla det där, för det var, söndagsskolan var liksom innan kyrkan, inte under kyrkan. Och det hände, han var inte där så ofta, men det hände ibland, men det var andra som höll i och så vidare. Och vi var fyra stycken. Och de andra tre, de hade ganska radikala vittnesbörd. De åkte med på något läger, någon gav ett vittnesbörd hur de hade blivit frälsta, de hade blivit döpta. Någon gav tydliga vittnesbörd om vad de egentligen trodde på och så vidare. Och jag satt där som ett fån och tyckte liksom att jag är ju inte ens i närheten av dessa människors andlighet. Är jag ens frälst? Jag menar, jag hade så många miljarder, inte miljoner, miljarder frågor runt de här sakerna. Och jag kunde liksom inte förstå det. Ja, så tittar jag då på de här personerna. Efter många, många år så har jag talat om en av dem flyttade till en storstad och blev en punkare. Man kunde vara punkare där också, men det fanns väl lite mer utbud då i en storstad. En annan person gifte sig, flyttade någon annanstans och jag träffade personen och de bekände sig som ateister. En annan person blev en mycket framgångsrik advokat internationellt och pratade med personen, ringde upp dem en gång och ställde frågan, tror du fortfarande på Gud? Liten tveksamhet. Va? Inte alls. Ingen av de här tre 10 år senare, 20 år senare, 25 år senare, eller nästan 30 i det sista fallet tror jag, var bekännande kristna. Vad hände med dem? Ja, återigen, de två klassiska förklaringarna. De förlorade sin frälsning. Vi tror inte det. Vi tror inte att Bibeln undervisar att du kan det. Om du har blivit en ny skapelse så är du där för evigt. Du kan inte, så att säga, bli ofödd på nytt. Var de aldrig frälsta från början? Vad hade hänt om de allihopa hade fallit döda ner där när de hade sagt sina vittnesbörd och att de levde för Gud och det var så uppenbart liksom att Gud hade gjort i sitt verk? Då hade de inte ifrågasatt det, eller hur? Men nu undrar vi, efter alla dessa år, när de kan göra detta. Så det är sådana här frågor som vi har. Men avfall enligt Bibeln leder inte till en förlorad frälsning utan till förlorade belöningar. Och det är en stor skillnad. Och i Johannes 5:24 står det så här: den som tror har evigt liv och kommer inte under domen. Här står det först i presens att den som har tro har evigt liv. Det är någonting man äger och besitter just nu. Och sen står det i futurum, alltså i någonting som kommer inte under domen, under några omständigheter. Så nu kan vi läsa i andra Timoteus 2, för vi utlovade att vi också skulle titta på de skriftställena. Andra Timoteus kapitel 2 och verserna 11-13. Andra Timoteus. Till 13. andra Timoteus andra kapitlet 11-13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dömt med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Så har vi dömt med honom, och när dör vi med honom? När vi tror. Eller hur? När vi tror på honom, då dog vi med honom, då begravdes vi med honom, då uppstod vi med honom, då uppsteg vi med honom, då blev vi sittande med honom på faderns högra sida, säger Bibeln. Sen betyder det att precis som han levde, så lever vi med honom. För att hans destination är vår destination. Därför att vi är i honom, i Kolosserbrevet 3:3. Vers 12. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Det betyder inte att vi förnekar honom i bemärkelsen att han förnekar oss rätten att vara hans barn. Men han förnekar oss rätten att regera med honom. Och vad betyder det? Jo, i Uppenbarelseboken 24, kapitel 20, vers 4, så står det att vi ska regera med honom. I Uppenbarelseboken 2:26 står det att den som övervinner ska regera över nationerna. Det vill säga att någonting ger Gud oss som vi kommer att få av honom. En belöning som är helt fantastisk. Och det är den som vi kan förlora, inte frälsningen. Och uthålligheten, som vi läser vidare i vers 14, 13 minuter, är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Han kan inte förneka det han har gjort för oss. Och jag tänkte på det här, att uthålligheten är inte nödvändig för frälsningen, men för belöningen. I första Konungaboken, kapitel 11 och vers 4, så står det om kung Salomon. Kommer ni ihåg kung Salomon? Det var alltså Davids son. Han regerade i Israel i 40 år. Inte någon kung hade en större vishet. Inte någon människa, står det, hade en större vishet än Salomon. Vare sig före honom eller efter honom. Det har aldrig funnits en visare människa än kung Salomon. Under hans tid var Israel på sin absoluta höjdpunkt. Drottningen av Saba kom till honom och tittade på hans rike och lyssnade på hans visdom. Och hon sa, jag har aldrig i mitt liv sett eller hört något liknande. Och det jag hade hört talas om, det var inte ens hälften av sanningen. Normalt sett är det tvärtom, att när vi berättar någonting så överdriver vi. Och när vi ser verkligheten så är det ungefär hälften av det som har sagt. Här var det tvärtom. Hon sa, det här var ännu bättre än det jag hade hört. Så att hans rike stod på toppen. Vad gjorde han? Han tyckte om många fruar. Han hade 700 fruar och 300 bihustrur. 1000 fruar. Trots att Gud hade sagt en man och en kvinna är det som utgör äktenskapet. Ingenting annat. Och han hade 1000 stycken. För det hade alla andra kungar. Och han tyckte han kunde kosta på sig det också. Så Gud hade varnat dem. Inte bara för att ha flera fruar. Men att ha främmande fruar. Och det är inte för att Gud är rasistisk. Utan det är för att de som kom från länderna runt omkring, de tillbar avgudar, och han sa att om ni gifter er med dem så kommer de att förnedra er. Tystnad råder. Fruarna förleder männen. Och det intressanta här är att det var det som hände med Salomon. Han var inte förledd av en avgudadyrkande fru, utan 1000 av dem. Han gick till alla de här främmande avgudarna. Och faktum är, när vi läser i andra första Konungaboken, kapitel 11 och vers 4, så står det att Salomons hjärta förblev inte hängivet Herren. Han slutade sitt liv som en avgudadyrkare. Det är helt otroligt. Men ändå så tror vi att han var ett Guds barn. Vi tror att han var frälst. Men någonting hände. Han lät sitt hjärta förledas. I första Timoteus kapitel 1, första Timoteus 1, verserna 19 och 20, så står det av två män, Hymenius och Alexander. Det står att de har lidit skeppsbrott i tro. De har alltså slutat av tro. Men så står det så här. Att han har överlämnat dem till Satan för att de ska bli tuktade. Och det här ordet för tuktad är paideo i grekiska. Och det betyder att uppfostra ett barn. De ska bli uppfostrade till att inte leva som de gör. Så med andra ord, Gud handlar med dem som barn. Om de inte hade varit frälsta, om de inte hade varit Guds barn längre, då hade det inte ens varit aktuellt att säga, använda det här ordet. För det här är ett ord som bara används om ett uppfostrande av ett barn. Så med andra ord, de var Guds barn. Och nu hamnade de, i det här fallet, inte nu att Satan fick makt över dem i den bemärkelsen, men de fick leva i konsekvenserna av sin egen otro och sitt eget avfall. Men Gud var fortfarande med och såg till att omständigheterna var sådana att han kunde föra dem tillbaka. Vi vet inte hur det gick, men att han ville föra dem tillbaka. I första Johannes 5:16 så står det att det finns en synd till döds. Det är inte en speciell synd. Och det är inte ett förlorande av barnaskapet. Men det är att Gud tar hem personen i förtid. Som en kärlekshandling. Som en nådeshandling. Det säger att du har inget vittnesbörd här på jorden. Just nu. Du har liksom förhärdat dig. I Hebreerbrevet står det två gånger. Dels i kapitel 6, verserna 4-8. Och dels i kapitel 10, verserna 26-31. Där står de här avfallet. Och folk tolkar alltid det som att de alltid har förlorat frälsningen. Eller att de aldrig var frälsta från början. Men allt tyder på att de var detta. De var Guds barn hela tiden. Men de förhärdade sina hjärtan till en punkt där de inte kunde omvända sig. Men inte omvända sig till frälsning. Men omvända sig till att leva det kristna livet och att bära frukt. Och i andra Timoteus, jag avslutar med det här nu, kapitel 4. Vi är redan där så jag kan läsa det. Andra Timoteus 4, verserna 7-8. Jag har kämpat den goda kampen, alltså Paulus som skriver själv. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Inte bara åt mig, utan alla som älskar hans återkomst. Här är alltså Paulus sista brev. Han sitter i fängelse. Det är hans sista, han satt i fängelse flera gånger, men den här gången satt han för sista gången. Han blev så småningom avrättad. Och han skriver detta brev till Timoteus. Och han vet att slutet är nära. Men han är uppmuntrad, för han säger att jag har bevarat tro. Och han säger inte att jag har lyckats hålla mig frälst i hela mitt liv. Är det inte fantastiskt? Nej, han säger att jag har levt i tro så att jag har burit frukt. Han var alltså en del av den här fjärde kategorin som var 30-fall, 60-fall, 100-fall. Han var frälst, men han avföll inte tidigt liksom, därför att entusiasmen försvann. Han lät inte livets detaljer kräva honom, utan han levde verkligen med Gud. Och bevarat här, det är teneo i grekiska. Och det här ordet betyder, det är som en slags, ska vi säga, militärterm, att du mobiliserar armén och flygvapnet och flottan och allt som står till buds och försvarar det du har. Som andra ord, han har gjort allt i sitt liv för att bevara det som han har fått, så att han kunde bära frukt och få denna härliga segerkrans. Hur undviker vi att bli avfälliga på det sättet? Vi studerar hans ord. Vi ser på skriften ur ett fullbordat perspektiv. Vi undviker falska lärare. Det kan tyckas vara en självklarhet på ett sätt. Men det är inte någonting som kanske är så självklart. Det är så oerhört mycket som brukar komma in och störa oss på olika sätt. Och få oss bort från det här. Men i Uppenbarelseboken 7:9, sista tankarna, så står det att jag fick se en stor skara som ingen kunde räkna. Första frågan, är det fler eller färre i evigheten hos Gud? Jag tror att det är många, många människor. Är den här mannen som skrev den här bloggen där, min bekant, är han där? Jag tror det. Är de här tre som jag gick i söndagsskolan med? Jag tror det. Är Salomon där? Ja, jag tror det. Kan vi sluta tro? Ja, uppenbarligen. Betyder denna otro att vi slutar att vara Guds barn? Att vi blir ofödda på nytt? Nej, det går inte att ta tillbaks, säger Gud, de gåvor i Romarbrevet 11:29 som Gud har gett oss, och frälsningen är en gåva. Men vi kan hamna där vi inte bär frukt, och det vill vi inte. Det är därför vi drar nära honom, det är därför vi är entusiastiska över det kristna livet. Vi vill lära känna honom mer och mer. Vi vill ha den här segerkransen som Paulus visste låg redo för honom, för han hade bevarat tron. Han hade inte bevarat frälsningen, för den bevarar Gud åt oss, men han bevarade tron. För tron kommer av att höra evangeliet och höra ordet predikas. Och det är det vi måste göra. Så här vi tackar dig för att vi kan bevara vår tro genom att se till att vi lyssnar på ditt ord. Förkunnat från ett fullbordat verkperspektiv, från ett nådesperspektiv, från ett sätt att se dig som du själv visar dig i Bibeln. Och Jesus, vi tackar dig för de här tankarna att så många människor har trott men inte fortsatt tro. Och vi ser bekymrat på dem, vi ser bekymrat på oss själva och tänker att står vi näst i raden eller i kö. Men det handlar inte om frälsning här, det handlar om belöning. Och vi vill att de här belöningarna ska vara oss till godo. Vi vill inte missa någonting som du har förberett för oss i all evighet. Och vi tackar dig för det, Jesus. Att din frälsning är för evigt. Ingen kan ta oss ur din hand. Står det i Johannesbrevet. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi ber i ditt namn. Amen. Då gör vi så vi kan bara